Radio Vaasan kaksikielinen itsenäisyyspäivä lähetys. Itsenäisyyspäivänä 6. päivä joulukuuta heti kello 13 uutisten jälkeen. Kunnia vieraina sotaveteraanit Yrjö Savola, Ivar Granskog sekä Iisakki Saarnisto. Studiossa mukananne minä, Herman Haagnes. Radio Vaasas tvåspråkiga självständighetssändning. På självständighetsdagen den 6 december direkt efter nyheterna klockan 13. Som hedersgäster i sändningen hör ni krigsveteranerna Yrjö Savola, Ivar Granskog och Iisakki Saarnisto. Med er i studion finns jag, Herman Haagnes.
Hyvää itsenäisyyspäivää, rakkaat Radio Vaasan kuuntelijat, ja tervetuloa mukaan meidän kaksikieliseen itsenäisyyspäivän lähetyksen pariin. Toinen tunti on menossa, ja tällä tunnilla mennään enimmäkseen toisella kotimaisella. Trevlig självständighetsdag, kära Radio Vaasas lyssnare, och varmt välkomna med att följa den andra timmen av vår tvåspråkiga självständighetssändning. Under den här timmen kommer ni att få höra en mycket intressant inspelning från troligtvis 1960- eller 70-tal och minnesglimtar från midsommarstriden år 1944 vid Tienhaara, Finlands lås, Suomen lukko. Det var infanteriregemente 61 som fanns på plats då. Ni kommer också att få träffa krigsveteranen Ivar Granskog. Så kommer jag också ta och berätta en historia eller en händelse ur min farfars krigsbok som heter Så länge jag minns. Så har jag också plockat med lite fosterländsk musik, och ni kommer också att bland annat höra veterankören Veteransångarna från Kronoby. Men vi startar upp här med Nils Sved från Lappfjärd i Åke Knus mycket välkända krigslåt som heter Korsuvalsen, som han skrev i kriget. Och varför jag spelar Nils Sved och den här låten var för att i och med att jag besökte och intervjuade Nils Sved här tidigare under året, eller det var i slutet av förra året, så fann jag med en kassett, en väldigt intressant inspelning då, just som ni kommer att få höra här om en liten stund. Korsuvalsen, och sedan får ni höra mer om IR-61.
Nu följer ett avsnitt om infanteriregementet 61 från svenska Österbotten. Med minnesglimtar från midsommarstridens Tienhaara, Suomen lukko, invid Viborg år 1944. Vi får höra följande frontmän tala.
Generallöjtnant K.L. Ösch, fältfebel William Hägglund, undersergeanterna Edvin Lygdbäck och Otto Kronqvist, samt löjtnant Torbjörn Blad, kaptenerna Fjalar Hemmer och Bertil Holm. Krigsinvaliden undersergeant Erik Sandvik läser dikter, och Vasabragets sångkör medverkar med hembygdens sånger. Denna inspelning vill bevara minnet av Tienhaara-striden som ett exempel på Finlands svensk frontmannainsats av allra största betydelse för vårt lands självständighet. Det var då som infanteriregementet 61 avvärjde ryska anfallsarméns allvarliga försök att vid Tienhaara bryta sig väg mot södra Finland och Helsingfors. Samtidigt vill denna inspelning stärka traditionskontakten och samhörigheten mellan svenska Österbotten och de värnpliktiga vid den finlandssvenska brigaden i Dragsvik.
Med Runebergs orden, dess trohet trotsar döden, vill vi hylla alla som föll ihop på slagfältet eller dog av sina sår på krigssjukhuset. Vi vill hylla alla som höll ihop i groparna där ute tillsammans med vår avhållne chef, överste Alppo Kullervo Marttinen. Vi vill hylla och samtidigt betona betydelsen av det trogna kamratskapet, den goda viljan att hjälpas åt i eländet. Vi vill hylla den garvade viljan som övervinner rädslan för döden. 61-ans mannar, största delen från svenska Österbotten, till stor del samma mannar som deltog redan under vinterkriget i slaget om Summa med IR-9-an. Vore sammansvetsade med svett och blod under 3 år, 10 månaders tid i striderna om Summa, Sändarna Jandeba, Szemenski och Tienhara. Det största provet var dock midsommarstridens Tienhara invid Viborg år 1944.
Vad anser general Ösch om det ingripande i krigshändelserna som gjordes av överste Martinen och hans infanteriregemente 61?
Ryssarna försökte flera gånger bryta försvaret medan vägen på detta ställe var kortast till södra Finland. Alla försök blev ändå avvärda och den militära äran, åtminstone på detta avsnitt, var räddad. Förtjänsten i detta tunga arbete tillhör uteslutande infanteriregementet 61 och dess energiska kommendör överste Martinen.
Den ryska anfallsarmén hade genombrutit första linjens försvar på Näset samt VT-linjens försvar och nu den sista så kallade VKT-linjens högra försvarsfront, Viborg. Cirka två finska divisioner var i upplösningstillstånd. Vägen via Viborg i Tienhara mot södra Finland var öppen. Reserver var i antågande, men det fanns sig på långt avstånd på grund av skandalen vid Viborg den 20.6. 61 anlände den 21.6 till Saima kanal i höjd med Jostila. Vår regimentskommendör överste Martinen rekognoserade omedelbart i riktning Viborg och gav därefter order. Regimentet stoppar den ryska anfallsarmén i höjd med Tienhara. Högra gräns, Yxpäänjoki. Vänstra gräns, sydvästra stranden av Suomenveden pohja. Första bataljonen i tyngdpunktsryckningen, sydost om Tienhara. Orden var given. Klockan klämtar för 61. Finlands frihet låg nu i vågskålen. Eller rättare sagt, alternativen ett fritt Finland eller ett satellit Finland låg och vägde i groparna nära Viborg. Sannerligen, klockan klämtade för vårt land.
Vårt regemente marscherade ner trots att vi visste att obefintliga ställningar väntade. Vårt regemente marscherade ner trots att förhållandena i armén och på hemmafronten mot oss finlandssvenskar inte var sådan som det borde vara. Det kom till synes speciellt under permissioner på krigssjukhusen och i ROK. Vårt regemente marscherade ner mot Viborg, mot helvete som väntade vid Tienhara. Trots att de retirerande trupperna på Näset och Viborg strömmade emot oss och drog och förbi och igenom 61-ans framryckning. 61-ans garvade framåt anda och framryckning under det svarta ryska markstridsplanens dunkande kanoneld. Ingående i eldställning under fiendens direkta piskaeld från det högt belena Sorvali har för evigt ristats med eldskrift i mitt minne. Så inleddes den betydelsefulla striden invid Tienhara.
Vi tänkte just i mitt gevär var detta att vi under natten hade blivit påminna om från ryskt håll genom deras högtalare att vi just då skulle ha tänkt på det vi svenskar att vi inte har något första land här i Finland utan och det undrade varför vi egentligen hade kommit dit för att dö i Tienhara. Och det menas som så att ingen av oss skulle se solen gå upp på morgonen den 23. Men vi fick ju uppleva att det inte blev som vi sa utan vi fick se solen men jag kommer så väl ihåg att vi var ängsliga verkligen inför det som skulle komma. Och det blev ju också en tung och svår dag men det gick i alla fall också, den dagen tog ett slut.
Det donar bröder, pulsen brinner, hjärtan blöder, framåt ännu en gång. Må vi åter svära trohetsseden hand i hand, liv och blod för Finlands ära, häll vårt dyra fosterland. liv och blod för svenska Finlands ära, trogna bröder, hand i hand.
Var befinner ni er, frågade överste Marttinen. Herr överste, på stödjepunkt Strandpaviljongen, svarade jag. Nej, det här området är låset till vårt land. Finlands lås, Suomen lukko.
Och det gällde då enast att sätta igång med att gräva och förbättra ställningarna där nere, men att man kunde ju inte gräva något vidare djupt, för det där vattnet kom nerifrån och så började regna också, så det kom vatten både uppifrån och nerifrån där.
Jo, vattnet gick ju på halva kroppen där i groparna. Vi krävde inte den vanliga ställningen. Vi hade såna här runda gropar. Mm. Just så en kar rundes i gropen. Och där satt vi då nedtryckt.
Unissimo.
Ja, en rättare sagt.
Ja.
Och varje gång det kom någon granat som man har hört på ljudet så kom nära, så var det bara att dra ner huvudet.
Mm, ja.
Och vattnet steg upp ända under armarna.
Ja. När man drar ner goda krigare, det här våra motståndare. Vi kom springande bara fortsättningsvis för att vi märkte att deras kamrater blev träffade. Så kom de bara hela tiden, för att vi låg liksom på skjutbanan ungefär. Men att vi kom nog lika väl.
Ungefär med var kvart timme så körde en lastbil dit ner med nytt manskap dit till Brokistan. Det är ner till stranden, det var så fräcka.
Ja.
Lastbil dit till stranden så tjacka och så var fort med toppade och jämt där.
Så småningom så jag började komma såra och i all möjliga personer och så måste jag köpa mig. Jag var till maskinverkskompaniet på andra plats och ta reda på läge och men att såra och såra bara. Och så får jag ner till kapten Holm och det var ju bara hett och på hela tiden. Upp och ner där från grupp till grupp. Ja, han lämnade på samma rej som jag såg ett annat idag.
Ja, det var en prima.
Ja, kamrat. Det var en prima kamrat.
Ja, den här Anselm, du var ju efter honom. När blev han sårad?
Ja, han blev
ju sårad. Han fick sig då genast.
Ja, det blev ju fullträff på ett maskingevär där.
Det blev fjärde gevär. Jo, fjärde.
Det kom ju med en direkt skjutande trätom där.
Det var du som var efter honom?
Ja, och Hjalmar Kronqvist.
Hjalmar Kronqvist,
ja. Och det var ju bara endast kläderna som höll ihop.
Erik Salmela här från Kimo. Tog med matbacken i handen och sa att jolmaren har fan när de projarna får genom luften. Och så var det en jolmare som slog i backen och en kärva skar honom i nacken. Och då hade miste vi en god kamrat i Erik.
Alla förstås var ju rädda där. Men att bemästra räddhågan, det är väl det som är det viktigaste.
Ja, det är just det här. Man måste försöka. Man måste bäst själva det. Och hur kändes det annars när du blev sårad, Rydbäck?
Ja, det var väl ungefär som man skulle fått med en knytnäve. Knytnätslag.
Knytnätslag?
Ja, och efteråt så började det bränna förstås.
Vad
är
kärv?
Ja, kärv. I axeln. Jag bar upp Martin Hedi. Han var sårad i låret. Och jag hörde nog när granaten kom. Men att jag hann inte kasta mig ner det. Bara för att jag hade honom på ryggen.
Mm.
Man kan nästan se Sundstedt från Burmo med sin tretumskanon 15 meter från bron och stranden tillsammans med soldat Hemming Nese från Kronoby jämte andra A4 splitter granat på granat mot de framvällande rysshoparna som kom så att säga i sluten ordning ner mot bron. Blodiga spår blöjdes också i andra hopar som kom mot lastbilar direkt till brokista.
Framförallt var det fiendens väldiga insats av artilleri som satte nerverna på hårt prov och föranledde stora förluster. Efter gjorda spaningsförsök på kvällen den 22.6 följde den 23.6 klockan 0.15 ett allvarligt anfall av fienden. Försöket gjordes med otaliga småbåtar från Linnasari med utnyttjande av Litsari. Fiendens stödgrupper kom i land vid Litsari, men de nedgjordes fullständigt. På morgonen upptogs anfallet ånyo efter en timmes häftig artilleriförberedelse och denna gång mot hela regementets avsnitt. Fienden kom i land på tre ställen, nämligen vid broarna, vid Litsari och i Herttua vid Samposari. Med motstötar kastades de fientliga avdelningarna tillbaka och klockan 11
hade det med cirka 25 000 granater understödda anfallet avvärjts. 2 timmar senare vidtog åter fiendens artilleriförberedelse, vilket kompletterades med ett anfall av cirka 60 tunga bombmaskiner per anfallsvåg. Alla företag misslyckades dock tack vare garvheten hos försvararna.
Det ser ganska rådbråkat i kropp och själ efter en sån här mangelhistoria, och synes när det regnar till och är blöt under, men att allting har en ända, och efter den här tredje dygnet det börjar solen titta fram och livsandarna börjar återvända, och det är en underbar känsla det där, just att man har då hållits kvar där i den där gropen, att det där, man kan faktiskt känna en viss arbetsglädje efter ett utfört arbete. Och det är bland de starkaste minnen man har kvar, och just speciellt från den här tiden.
Det är ju som att vakna upp på nytt när man har väntat någonting annat, och efter träffan att man var välbehållet.
Jo, det är klart att man har varit på dödens rand då. Och så får du återvänt till livet, så nog är ju det.
Garvheten som vi brukar tala i kompanier, så den måste nog tas 100% ut i dagarna.
Ja.
Kommer du ihåg annars då det tillfälle då när vi tillsammans funderade där och var det sökte sig ut i sin grop då, och det var väl visst Hjalmar som sa där att vi skulle nog ta till den där garvheten, att tidigare har vi använt bara en viss del av den tio, men den här gången så skulle vi alla liksom bjuda till att ta ut 110% av garvheten. Kommer du ihåg det tillfälle när vi alla...
Det minns jag nog, det där tillfället. Det blev faktiskt så att vi fick ta ut det där 110%. Det kom till användning.
Vi känner fortfarande inom oss en fläkt av det starka, osynliga band som en gång förenade oss där ute i groparna. Starka band byggda av förtroende. Förtroende från man till man. Osynliga band från grop till grop. 61-an hade gjort sitt. Överbefälhavaren, marskalken av Finland, Mannerheim, ger hela regementet ett tack omnämnande för visad hållning under försvaret av det farliga området. Och befordrar vår chef, överstelöjtnant Alppo Kullervo Marttinen, den 23.6.44 till överste. Samt utnämning till riddare av Mannerheimkorset. Ur motiveringen läser vi bland annat: till i följd av avvärningssegern hindrades fiendens anfall nordväst om Viborg, vilket kunde ha haft en ödesdiger inverkan på det allmänna läget. 61-an hade gjort sitt. Den 23 på kvällen ingår från rådsregeringen ett meddelande att Moskva är berett att mottaga en fredsdelegation från Finland. Några dygn senare var det infanteriregementet 13, största delen från svenska Nyland, Åboland, som i riktning Tali, Ihantala, Justila deltog med blodig framgång i detta vårt lands kamp för livet.
Ur Jarl Dahléns bok Tre bataljoner kan citeras: midsommaraftonen betydde en första kulminationspunkt i den ryska offensiven. Motståndet var hårt nordväst om Viborg. Det ryska anfallet kunde ej föras vidare trots insats av alla materialkrigets hjälpmedel. Det var 61-ans verk. Våra svenska österbottningar stannade i sina ställningar trots artilleri och flyg.
Ett lands frihet är inte en självklar naturlig gåva. Vårt lands frihet är ett resultat av kamp och lidande. Må vi förvalta arvet väl. Här följer några ord ur Fjalar Hemmers tal på självständighetsdagens fest i Vasa år 1955.
Kan vi då inte tänka oss att hålla en naturlig känsla för vår hembygd och vårt land levande också i djupaste fred? Kan inte vi, som äger på egen erfarenhet grundar kunskap om krigets kalla och djävulska verklighet, trots detta, men just på grund av denna upplevelse, dagligen och stundligen vara medvetna om att vi har ett fosterland som vi med alla rottrådar är fästade vid? Ett fosterland som vi vill en blomstrande fred, men som vi ändå, om så skulle fordras, kan försvara till och med livet som insats. Inte blott på grund av värnpliktslagen och biståndspakten, utan som ett naturligt utlopp för den enkla känsla som kallas furstelands kärlek.
Striden vid Tienhara hade kostat vårt regemente över 500 man i stupade och sårade. Största delen från första bataljon. Vi ska nu låta en del av Elly Järns dikt om gårdens sår. Dikten om brodern Ingmar Järn som stupade vid detta tillfälle. Tala till våra stupade karaters minne.
Du älskade arbetet. Älskade mullen som blommade rikt kring din faders gård. En dag måste du gå. I grå uniform och med ränsel på ryggen sade du oss farväl. Vid grinden saktade du stegen och vände dig om. I en smekande blick fångade du in den vita gården mellan björkarna. Det bara åkrarna och skogens rand innan du försvann bortåt vägen. Luften är full av klockornas dån. Det ringer och klämtar för gårdens son. Han är kommen tillbaka, tillbaka. Men inte till plog och harv. Inte att lyfta fädernas arv. Kall är han kommen tillbaka. Men åkern som bar lätta ynglinga fjet och plogskalm som en gång hans hand lät slet och stigen till stallet som han gick och björken som fick hans avskedsblick. Det kan inte fatta klockornas dån. Vi väntar nu på gårdens son.
Slutade vi den där inspelningen med nylänningarnas marsch. Den har säkert många marscherat av er som har gjort värnplikten i Dragsvik. Och vi hörde före nylänningarnas marsch Vasa marsch. Mycket intressant det här om infanteriregementet 61 och om vad som hände midsommartiden år 1944 vid Tienhaara, Finlands lås, Suomen lukko. Eli siinä kuultiin jalkaväkirykmentti 61, joka oli Suomen, Vaasan ruotsinkielisessä suojeluskuntapiirissä muodostettu ruotsinkielinen rykmentti, joka muun muassa osallistui Kannaksen torjuntataisteluihin kesällä vuonna 1944. Suurhyökkäyksen aikana rykmentin komentajana toimi eversti luutnantti Alpo Marttinen. JR 61 saavutti mainetta Tienhaaran taistelussa 22.–25. päivä kesäkuuta vuonna 1944 saavuttamallaan torjuntavoitolla, josta äsken kuultiin tässä vanhassa äänitteessä. Ja tähän väliin vielä, niin emme saakaan unohtaa meidän Lottia, nimittäin Lotta Svärd oli vuosina 1920–1944 toiminut suomalainen naisten vapaaehtoisuuteen pohjautuva maanpuolustustyön tukijärjestö. Ja Lottia tapasin myöskin nyt viime viikolla tuolla Ruffen kahvilassa, mutta en saanut heistä haastattelua valitettavasti. Lotta Svärd, organisationen valtso en frivillig organisation för kvinnor som medverkade i Finland under åren 1920-1944. Och jag träffade också ett par lottor nu senaste onsdagen vid Ruffes café, men tyvärr fick jag inte någon intervju med dem då. Men till näst kommer ni att få träffa krigsveteranen Ivar Granskog härifrån Vasa, som jag träffade då vid Ruffes café. Radio, Radio Vasa, 99,5. Jag har haft en mycket trevlig kaffestund här på Ruffes café i Vasa och fått träffa både lottor och krigsveteraner. Och nu sitter jag här med Ivar Granskog, som är en av krigsveteranerna som kom hit idag. Välkommen med i Radio Vasa sen.
Tack, tack.
Kan du berätta, Ivar, lite bakgrund om dig själv?
Jag är född och uppvuxen i Malax. Och den här, min födelsedag var lite invecklad, så att säga. Min mamma födde 7 pojkar på 7 år. 4 av pojkarna gick bort efter några månader alltid, så varannan pojke dog och varannan. Så vi blev 3 bröder som lämnade kvar. Och den första pojken var född 17 och jag är född 24. Och när hon födde mig på dagen före nyårsafton så dog hon 6 timmar efter min födsel, och hon förblödde, och det fanns ju inga möjligheter till läkaren. Läkaren fanns i Gamla Vasa, så det for nog en granne, tog häst och släde och for efter läkaren till Gamla Vasa. Men det räckte ju många, många timmar, det, så hon var ju död då, länge före han kom, så att det. Så det var lite tragik. Jag brukar säga att hon lämnade sitt liv åt mig. Och det var ju mycket, mycket vackert gjort av henne. Och så gick tiden, och vi var de tre. Jag blev flyttad till min moster som liten baby. Så var hos henne då 1,5 år. Hon hade också några andra småttingar, så. Men i alla fall så blev jag flyttad till en annan gård då lite senare, och var där hos dem då. De hade också flera pojkar som var lite äldre än mig då. Och jag var där tills jag var 2,5 år, och då tog pappa hem mig då. Så där vi var. Efter det så var jag hemma då. Vi skötte det där. Vi hade ett litet jordbruk och skötte om det då. Och han sökte upp pigor, som man sa, som for omkring och sökte, och fick alltid hitta någon piga som kom då och skötte om lite hushåll och sådär. Men så småningom när vi blev lite äldre, när äldre bröderna blev lite äldre, så började vi nog sköta det själva. Vi skötte hela hushållet, vi mjölkade, och vi allt vad som hushållsarbete som skulle göras, så det här. Tiden gick och jag blev 17 år, så for jag då till Vasa Och den här dagen tänkte jag börja söka något arbete, så får jag och fick arbete genast. Det var ju krig då, så det var mycket efterfrågan på arbetskraft. Så där, den, jag får det då och fick arbete med samma. Och sen bytte jag arbete och få till Ricky Happo hette det, Kronan hette det då den tiden. Fabriken här i Drangnäsbäck som sen for dit då var där, det var ju arméns fabrik det då, så hade vi det tillredde och gjorde gasmasker och rökbomber och allt sånt där som armén behövde. Ja, där var jag då ett och ett halvt år var det där ungefär och sen tröttnade jag på det och sen for jag förbi järnvägsverkstaden en morgon för det jag tänkte jag ska få in och titta här och så gick jag in och pratade med chefen en stund och frågade allt var jag var och hur det saken var och så sa jag nu kommer in i morgon bitti så ska vi se då ja och så var det klart följande morgon var jag där och där var jag då på järnvägsverkstaden jobb och var på en lastbil och det vi körde med den och den här, det blev väl nästan ett och ett halvt år som jag var där. Sen kom inkallelse då, 1943. Ja, 43 så det här blev inkallelse. Då, och det här vi blev, kom oss till Dragsvik, till kusandet 61-ans bataljon där. Och där var vi då runt 5 månader som vi var där i Dragsvik. Och sen blev vi då det, sände ut till fronten, ut till Svirfronten och på sen sommar då så blev vi skickade dit och där var vi, det var ju ställningskrig den tiden så det var bara vaktbyte så att säga som vi hade hela tiden att köta av. Det var 2-2 och 2-4, ibland hade man 4 timmar eller 2 vakter, ibland när någon var bort så var vakten 2 timmar och ledigheten 2 timmar i bil hela dygnet runt. Så det så vi var där hela vintern då och det hände ju saker och ting och tråkigheter, men så var vi där till våren då, så då kom det order om att vi skulle flytta bort därifrån, så vi samlade oss då och där började vandra iväg därifrån och gick mot närmare in landet då det här och sen får man tåg ner till Tienhara utanför Viborg, så där dit blev vi flyttade då. Det var i 61 det här som jag hörde till då. JR 61, ja precis det som då kom vi dit där och blev besked vad vi skulle var en skulle göra. Jag kom med i en maskingevärsgrupp. Vi var 4 pojkar som bytte hela tiden 2-2 i gången så att säga. Så var vi. Den skötte vi och det hände mycket saker där hela tiden. Det var ett krig hela tiden kan man säga. Så det alltid hände det någonting. Och vi var en gång då när vi var då 3 pojkar. Vi var i en stenkällare hade vi liksom stället till vara på vila lite. Och så blev det allt emellan så började ryssarna brassa på med den här knacko som man sa. Och det här och skjutet, det började komma det ölet så den här Finus Holm var som vår chef där då i den där gruppen. Och det, så Finus Holm sa då där att nu pojkar är det nog din på gång igen. Nu måste vi gå ut linjen och se igen. Ja, vi gjorde oss klara. Så gick vi, en pojk gick först. Och sen en annan efter honom och jag gick tredje pojken. Vi hade lite avstånd mellan varandra. Och när vi kom ut från den stenkällan där så kom en granat. Föll ner framför en par meter framför oss. Och det var ju sista smällen det kan man säga för den första pojken. Han vinkade igen, han fick helt med kärvor över hela kroppen. Så han skalp där. Då det genast. Och den andra som stod bra så fick hela vänstra sidan så blev sönder. söndagskuren så att säga, utan skärvor. Jag stod bakom honom och fick det vänstra benet och fick jag skärvor i den på insidan här, vänstra benet, skärvor som skar sönder huden där och köttet, så flera skärvor som så där. Vi lämnade oss där alla tre, eller den första, så han hjälpte nog och knappast han steg upp något mer heller, han lämnade väl nog. Men vi två då så satt där då, och då kom Finus kom efter mig då ut från den där källan också. Han fick inte en enda skärva på sig, så att säga. Han klarade sig alltid så. Finus kom där och sa, försök nu pojkar, klara er på bästa sätt. Och så ringde han till första hjälpen då, som den kom pojkar den bakifrån då sen och hjälpte oss bort oss därifrån. De kom dit till första hjälpstation. Och sen blev vi då omlindade och lite, och sen for med lastbil då, tror jag, så var det som vi for då, blev skickade då till 12:e Sotasairaala hette det den, i tiden det, på papper, jag vet inte var det var, men det var någonstans in i Finland i alla fall. Dit for jag, och då spridde vi oss från varandra, han och jag då också, han for någon annanstans. Och ja, dit for jag då till det och var där i 5 månader. Som de då de skar och sydde och grejer på. Så jag fick en känsla genast det kom dit. Då, jag må nu inte mista benet. Jag hade en känsla. Det var ju rakt. Det var gipsade benet. Det var rakt hela tiden. Så. Och jag hade liksom en illa bara, så att säga. Och det var, resten var ju i alla fall. Det var ju helt svenskspråkig. Jag kunde inte ett finskt ord. Och de kunde inte ett svenskt ord, inte. Så vi kunde inte prata med varandra, kan man säga, på 5 månader. Låg man som ett paket där. Ja, så gick tiden. Och det här, så, när 5 månader hade gått, så såg de i papperna där att jag var från Vasa. Sen skickade de mig då till Vasa krigssjukhus här i Vasa då, på, som var där då på i den folkskolan på, här i stan på Rådhusgatan. Så det blev jag skickad då. Där låg jag då i 2 månader. Och först 25 januari 45 då det här, då blev jag utskriven därifrån då. Och hade benet börjat fungera då redan då, så mycket så att jag. Men jag får hem då i alla fall till landet. Och var hem då en knappt 2 år var jag hem, så då 47 så det här, de bestämde nog med att nu far jag nog till Vasa tillbaka. Så jag skrev en ansökan då till köpbevakningsstaben i Vasa, och det här fick svar där att jag var välkommen dit, och så dit får jag till staben, och det här fick tjänst där. Som det här att sköta om våra bilar som vi hade där och allt annat också, så att säga så.
Intressanta historier, det är nästan det är gripande att lyssna på det här. Så här ännu till slut, vad det här betyder, självständighetsdagen, för dig?
Nu har det ju en sån betydelse att det är liksom en väckelse att vi får vara självständiga. Om jag nämner lite om det där, när jag var en gång på permission på vintern från Svir då. Och då var det flera pojkar som var på permission, det andra, som då började med det där att smita över till Sverige. Och de var ihop med mig också, kommer jag ihåg, att fan ut för all del tillbaka. Kom med nu så ska vi fara över till Sverige. Men av någon anledning så hade jag liksom en känsla av att man kan inte lämna dina kamraterna där. Man var liksom så bunden med varandra där och redan så. Jag sa att det gör jag inte, jag far nog tillbaka. Så. Det var ju en tur för mig i alla fall, för inte har jag fått den tjänsten inom gränsbevakningen som jag fick. Men jag har gjort så i alla fall, men på det sättet var det ju bra.
Tack ska du ha. Så mycket för det här, Ivar Granskog. Det här har varit en ära att få intervjua dig så här inför självständighetsdagen.
Tack, tack. Tack själv.
Var gång skymlingen stilla sig sänker, mina tankar till hemmet då går, och jag ler fastän hjärtat det gråter, när mot kväll
ljusen ska tändas där hemma med Rödsögrabbarna som bildades direkt efter kriget i början på 50-talet. För det kunde vi höra gripande historia med veteranen Ivar Granskog. Och den här låten När ljusen ska tändas där hemma får mig att tänka också på min farfar, för han hade flera krigssånghäften hade han, och det här var en låt som jag vet att de sjöng mycket i korsun under den tiden. Och som jag berättade här så har han skrivit också en bok som heter Så länge jag minns, som kom ut för lite på 10 år sedan då Ole Hagnäs var adeltonår då han blev inkallad. Och i den här boken skildrar han sin väg från jordbruket i Österbotten till striderna vid Teri och Tienhara. Jag tänkte ta och läsa ett kort kapitel ur den här boken här till slutet. Ryska prickskyttar igen. Dagen var mycket vacker och solen sken från en molnfri himmel. Vi pratade och skojade. Maskingevärsvakten Elvod Ågren från Gamla Karleby var mycket trevlig och hade många vitsar på lager. Vi lutade oss mot löpgravsväggen. Längst nere stod Ågren, jag i mitten och min vaktkamrat på högra sidan om mig. Här ansåg vi att det inte var någon risk för prickskyttar, inte heller från den ryska bunkern framför Lilteri som låg så långt borta. Men där misstog vi oss grundligt. Mitt i allt kom ett skott. Skottet träffade Ågren, som just då skrattade. Kulan gick in genom munnen utan att skada tänderna och ut vid högra örat. Han föll genast ihop och blodet sprutade. Vi blev chockade men fann oss ändå snabbt. Jag bad min kamrat att genast ringa ner till korsun och be sanitären komma, för nu var det bråttom. Jag försökte hålla honom sittande så han inte skulle kvävas i sitt blod, för det kom mycket och troligen hade någon större blodåder skadas. Tiden tycktes oändligt lång innan hjälpen kom. Pulsen slog mycket långsamt och svagt och vi trodde att han inte skulle klara sig. Senare fick vi höra att Elvod Ågren hade klarat sig, och det var för oss en glädjande nyhet. Det var kort och gott ur boken Så länge jag minns av min farfar Ole Hagnäs från Nykarleby till Teri och Tienhara. Tusen tack ska ni ha för den här sändningen. Det har varit mycket trevligt att få göra den här självständighetssändningen tillsammans med er. Och så här före vi går över till Vasastads självständighetssändning så tänkte jag att jag frågar varenda krigsveteran när jag intervjuat dem att vad betyder självständighetsdagen för dig? Och det är en fråga som jag tycker att många kan ställa sig själv och fundera och så får man komma ihåg då dessa krigsveteraner då som stred för att hålla kvar vårt lands självständighet för 76 år sedan. Olen kysynyt jokaiselta sotaveteraanilta, että mitäs itsenäisyyspäivä merkitsee sinulle ja se on kysymys, joka on monille todella hyvä kysyä itseltään. Ja niin kuin Yrjö Savola sanoi haastattelussa, että me emme sotineet itsenäisyyttä vastaan, vaan puolustimme sitä. Se sanoo aika paljon siitä, mitä nämä henkilöt teki maamme puolesta ja siksi saamme vielä 76 vuotta sodan jälkeen elää vapaasti meidän omassa maassamme. Kiitos. Olet kuunnellut Radio Vaasan itsenäisyyspäivälähetystä. Juhlallisuudet jatkuvat nyt Vaasan kaupungin puolelta, jota voit seurata nyt seuraavaksi Radio Vaasan taajuuksilla tai livestreamin kautta. Hyvää itsenäisyyspäivää teille kaikille. En riktig trevlig självständighetsdag till er alla från mig Herman Hagnäs. Sköt om er och ta hand om varandra.